Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ja, hej. Hej, Kalle.
Hej.
Hej. Nu sitter vi på ett annat ställe.
Ja, mycket naturen. Trevligare ställe. Mm. Förra gången så satt jag ju och spelade in precis det här avsnittet.
Mm.
Jag har gjort det förut.
Du har gjort det förut.
Det var liksom en riktigt uselt väder och jag var förkyld. Hade ungefär alla symptom av histaminintolerans som man kan ha. Och så kom det ut. Jag satt och spelade in i bilen. Och så hade jag monterat upp micken på ratten. Liksom. Och det där måste ha sett mystiskt ut. För det kom ut en man då, med morgonrock på sig. Och en sån här trådlös gammaldags Doro-telefon. Som är, och så började jag kolla mitt bilnummer. Liksom, och så supermisstänksam ut. Så jag var tvungen att pausa. Prata. Så, ah, är det okej att jag står här? Han skulle då ut med bilen. Fast inte precis nu.
Då. Nej, precis. Nej, men han var lite rädd att du bevakade honom och satt med någon dator och körde avlyssning. Alltså
förmodligen ut exakt som en KGB-agent som... Mm. En 60-årig farbror som kanske har varit med i hemvärnet. Det är superintressant.
Men bilen är annars ett väldigt bra ställe att spela in när vi fått försöka.
Det blir ju superbra ljud. Mm. Men okej, men vi tar det från början i alla fall. För det lät, det gick inte.
Det gick inte.
Det var för dåligt.
Ja, och du var förkyld.
Ja.
Mm. Det vi ska prata om idag i alla fall är ju då autoimmun sjukdom och histaminintolerans.
Mm.
Och hur det eventuellt hänger ihop.
Ja, men jag tänkte, det blir ganska... omfattande avsnitt där vi försöker ta med allting som man behöver veta. Och ta det från början helt enkelt.
Mm. Så varför ska vi prata om det här?
Jo, men alltså det autoimmuna protokollet fokuserar mycket på näringsrika livsmedel där en del är väldigt proteinrika. Och från proteinrika livsmedel så kan det då bildas histamin.
Mm.
Från aminosyran histidin. Och det är rätt vanligt... förmodligen ett av de största områdena där folk fortfarande har problem. När de börjar med autoimmuna protokollet så är det med histamin. Och det innebär ju dels att när man börjar med autoimmuna protokoll så börjar man äta mer av saker som man inte har ätit tidigare kanske.
Mm.
Och där, ja men det är benbuljong och det är surkål och det är kanske att man har med sig nödkost i form av burkfisk eller... ja, det är en mängd livsmedel som man inte ätit så mycket av tidigare. Och då kan man åka på symptom.
Mm. Och surkål, det är ju inte proteinrikt, men det finns andra anledningar till att det är
innehåll. Ja, vi kommer gå igenom det lite senare. Vad det är med det.
Mm. Men då, det, jag vill bara flika in då att vi har skrivit någonstans liksom, att just benbuljong och surkål kan vara bra att man trappar upp successivt.
Mm.
Och det kanske är delvis av den här anledningen då, att man inte ska bara ösa på med det. Från början.
Nej, men precis. Mm. Och ett annat skäl är att man i början har en extra känslig tarmslemhinna.
Mm.
Så man börjar inte med surkål från början helst.
Mm.
Jag tänkte att jag bara ska snabbt dra lite av de här symptomen först.
Mm, för histaminintolerans.
Ja, så att folk har lite... ja, jag ska inte dra alla, men hudbesvär är väl det vanligaste. Eksem, klåda, rodnad, urtikaria... mag-tarmbesvär, alltså diarréer och gaser och andra, att det rumlar runt i magen liksom, och smärtor också. Nässelutslag, urtikaria är ett annat ord för nässelutslag. Så vi inte pratar...
kinesiska?
Nej, precis. svullnader kan det vara. Alltså det här, histamin kan ju orsaka svullnader både i slemhinnor i ansiktet, i munnen och svalget kan det kännas då. Mm. Av histamin, det kan vara att man får som brännande känsla där. Det kan också påverka blodtrycket i och med att det är kärlpåverkande ganska mycket då. Så då kan man få, det kan ju yrsel och sådana saker, ökad puls eftersom hjärtat kan reagera på det också. Det kan ge ja, men psykologiska symptom också som ångest och sådär. Och det är ju mer som en reaktion på vad som händer i kroppen. Sen kan det också ge... alla slemhinnor kan irritera som nästäppa, snuva, irriterande och rinnande ögon. Det var ungefär de symptomen som jag hade när jag spelade in senast. Och det hördes. Det är otroligt att det kan höras på band. Men huvudvärk också.
Mm.
Och det här kan flera av de andra histaminliknande biogena aminerna ge.
Mm.
Och vi ska gå igenom lite mer om dem.
Mm.
Men och också trötthet, irritabilitet, allt det där som man får när man blir typ förkyld.
Ja, men alltså det, nu, vi ska ju gå vidare, men jag känner lite så här att ändå att många av de här symptomen kan man ju kanske ha av andra anledningar.
Ja, och det som är speciellt här är ju att de vanligtvis uppstår nära tid efter man har konsumerat de här livsmedlen.
Ja. Alltså man har inte hela tiden utan man har ätit massa surkål och sen så bara...
ja, det brukar inte råda någon tvekan om att man märker mönstren med tiden.
Mm.
Och vi kommer också prata om att ja, men man kommer ju föra... har man den här typen av symptom så för man en kostloggbok.
Mm.
Där man skriver upp sina måltider. Alltså jag rekommenderar att man skriver upp alla måltider och sen reaktionerna.
Mm.
Det finns en annan variant som är mer att man loggar symptomen när de... dyker upp och så går man tillbaka till den senaste måltiden. Det är en annan lite lättare variant.
Mm.
Men helt enkelt att logga kosten.
Mm. Så skaffa en liten bok. Och så skriver man ner vad man har ätit.
Ja, men en
och
lite skriver sån här Moleskine-bok, typ allt jag har i ryggsäcken. Mm. Eller det finns ju program också, My Symptoms. Mm. Finns det en app som heter. Men jag tycker att en bra fotolog, alltså som Milogger, eller det finns massa fotoappar i mobilen som man kan ha. Så man loggar alla sina måltid och sen bara skriver ner symptomen när de kommer.
Mm.
Men nu går vi händelserna i förväg lite
grann. Ja, men jag är så nyfiken. Okej, men vad är histamin då? Och hur bildas det?
Jo, histamin är ett helt naturligt förekommande ämne i ett antal födoämnen. Den är en biogen amin, vilket betyder att det är en aminosyra som förändras och sen har en fysiologisk effekt på kroppen. Och de kan bildas då under vissa förutsättningar i proteinrika livsmedel. De som har mest det är som casein till exempel, som är proteinet i ost, har väldigt mycket histamin, histidin. Och histidin är då byggstenen för att bilda histamin. Äggvita har supermycket till exempel. Och de här lagrade livsmedlen då, som förvaras antingen som förvaras felaktigt, när man förvarar fisk felaktigt. Det kanske är mer aktuellt i det här som exempel. Mm. Jag ska inte ta upp äggvitan eftersom det inte ingår i protokollet. Utan vi tar upp fisk istället.
Mm.
Fisk har också otroligt mycket histidin.
Mm.
Så när det förvaras felaktigt så finns det då bakterier. I vår omvärld finns det överallt bakterier. Och de kan bilda enzymer som är dekarboxylerande. Och de enzymerna bryter bort en bit från histidinet och gör det till histamin. Så vad som behövs då är, det krävs proteinsubstrat, det krävs ett proteinrikt livsmedel och det krävs bakteriell nedbrytning.
Mm.
Så båda de är liksom förutsättningar. Och faktorn då som avgör hur mycket, det är tid och temperatur.
Mm.
Så protein plus bakterier, faktorn som avgör hur mycket det blir är tid och temperatur. Så
alltså hur länge det är i den här värmen.
Ja, exakt.
Så att om man har fisken legandes utanför kylskåpet eller utanför, eller i kylskåpet då, där det är lite varmare än i frysen, under väldigt lång tid.
Ja, alltså kylskåpet är ju svalt och där gillar ju inte bakterierna att växa egentligen. Det är därför vi har kylskåp. Men, bakterierna gillar, precis som vi i människokroppen har 37 grader, så gillar bakterierna som bildar det här dekarboxylaset en temperatur mellan 30 och 37 grader, så att de gillar samma temperatur som vi har i oss.
Mm.
Och det är en av förklaringarna till, som vi ska komma senare, varför autoimmun sjukdom är liksom lite överrepresenterat när det gäller förekomst av histaminintolerans.
Mm.
Men ju längre tid de här bakterierna får på sig att bearbeta de fria aminosyrorna som finns i, desto mer bildas det. Och histamin är ett av de tidigaste biogena aminerna som bildas då. Det finns ju andra.
Ja, de bildas först.
Ja,
man kan säga senare, lite längre tid så bildas det andra.
Ja, det finns andra biogena aminer som tar lite längre tid på sig att bildas.
Mm.
Och den främsta, några av dem är ju då serotonin, som också kan bidra till en rad symptom. Den kan utlösa migrän till exempel. Och kadaverin, som är den lukten som är från om man stannar vid en sån där roadkill på, så känner man en stark doft av likdoft helt enkelt.
Mm.
Det är också en biogen amin som bildas senare än histamin. Men den är ju också giftig då.
Mm.
Men det finns andra biogena aminer som bildas tidigare, som tyramin till exempel. Den kan också påverka blodtrycket lite mer och ge svettningar och feber och utlösa migrän också.
Mm.
Och den finns i några andra. Den finns i några som brukar räknas som histaminlivsmedel, men egentligen så är det ju tyramin är ju inte samma sak.
Jag förstår.
Men ja, just det.
Men jag undrar då, borde man ta bort alla livsmedel då som har histamin i sig?
Vi kommer till det. Jag tänkte vi ska komma till vad man kan göra.
Mm.
Men jag tänkte först bara säga lite kort att histamin är en helt naturlig signalsubstans egentligen.
Mm.
Och att den är, det här är inte någonting som är en allergi. Utan den är liksom, den ger fysiologiska effekter på alla. Och äter man tillräckligt mycket, äter en frisk person tillräckligt mycket, så blir det en matförgiftning av det.
Mm.
Alltså det blir, äter man 500 milligram eller mer, så är det giftigt. Liksom, mm. Då ger matförgiftning. Men hos känsliga personer så kan liknande symptom eller andra symptom uppstå redan vid 25-100 milligram.
Mm.
Och det är betydligt mindre.
Så, ja. Just det. Så att även om man är känslig så kan man ju få i sig lite histamin.
Ja, det går inte att undvika helt.
Nej.
Så det finns i alla livsmedel. Så de strategier som man inför vid en histaminreducerad kost, som du frågade om, de innebär delvis att man tar bara bort de som har mest histamin. Man tar inte bort histamin helt ur kosten, för det går inte.
Det går inte, nej. Så det är totalen, liksom.
Ja. Och sen när man liksom återställer, när man lyckas återställa magens funktion, för det brukar man kunna med tiden, då försvinner ju symptomen direkt. Det är inte så att man är allergisk mot, det är inte så att man är allergisk mot lagrad fisk eller varmrökt lax, eller man är inte allergisk mot det, utan man är bara känslig mot reaktionen som histaminet som finns där ger.
Ja.
Så det är en del som så när man återställer försvaret så försvinner känsligheten. Men just det, jag kanske ska gå till din fråga då. Det här med varför personer med autoimmun sjukdom så ofta har histaminintolerans.
Ja, det var min första fråga. Ja. Det är det handlar om.
Jo, men dels, alltså personer med autoimmun sjukdom som har läckande tarm. Det har man ju hittat liksom, vid alla autoimmuna tillstånd. Väldigt vanligt förekommande samtidigt med det är någonting som kallas dysbios och som vi ständigt återkommer till här. Ett annat namn för det är SIBO. Det handlar om förekomst av bakterier i tunntarmen. Och de här bakterierna, precis som bakterier som kan finnas på fisk eller så här, som bryter ner det till histamin, så kan de ju förstås göra det ännu mer effektivt i tunntarmen. För där är arbetstemperaturen perfekt.
Mm-hmm.
Och de kan göra saker med andra saker vi äter. Alltså, dricker man alkohol, så bryter de ner och skapar lösningsmedel, liknande ämnen av alkoholen, som också får effekter och skapar läckande tarm till exempel. Samma bakterier orsakar andra problem, till exempel alkohol. De här bakterierna kan i det här fallet producera och öka mängden histamin lokalt. Och då blir det såklart en inflammation som, både på grund av histaminet, eftersom histaminet rekryterar immunceller och gör så att blodkärl blir mer genomsläppliga. Det blir en svullenhet där histaminet verkar. Men sen när bakterierna finns där, så är de är ju i sig giftiga. De har ju i sina cellväggar strukturer som är gift. LPS är ett av de vanligaste kända. Och de påverkar levern och de påverkar inflammation i kroppen. De påverkar lokalt i tarmslemhinnan och orsakar läckande tarm. Så att när bakterierna finns där så understödjer de understödjer ökad produktion, de understödjer läckande tarm som gör, och när man har då läckande tarm och ökad genomsläpplighet som många vid autoimmun sjukdom har, då blir ju histamin enklare, det tar sig enklare igenom en sån slemhinna. Mm. Så då blir effekten av histamin också tydligare när man har läckande tarm. Så, och det är den andra effekten. Men sen också en nedsatt produktion av diaminoxidas.
Som är ett enzym?
Ja, jag glömde säga det. Att när man har en intolerans mot histamin, så vad man egentligen har är en obalans mellan förekomsten av histamin och förmågan att bryta ner histamin.
Så säg det här igen, för det var ganska viktigt.
Histaminintolerans är en obalans mellan förmågan att bryta ner och förmågan att och liksom helt enkelt förekomsten av histamin. Så att man har helt enkelt en bristande produktion av de enzymförsvar som magen har för att skydda sig mot. Alltså de biogena aminerna, de har fysiologiska effekter.
Mm.
Och det vill inte kroppen ta emot, något som bara ger fysiologiska effekter utifrån. Utan då har magen ett försvar mot det, både i form av en tarmvägg som ska sluta tätt. och vad som är ett fysiskt försvar. Och sen så finns det ett enzymatiskt försvar som bryter ner, aktivt bryter ner biogena aminer.
Mm.
Den bryter ner alla. Så MAO och DAO, monoaminoxidas och diaminoxidas. Det är de två försvaren. Normalt så är diaminoxidas det är mest det viktigaste.
Mm.
Och det är det som man också kan ta som kosttillskott. Men vid autoimmun sjukdom så har man ofta nedsatt produktion helt enkelt.
Mm.
Det är rätt vanligt. Nedsatt produktion, när man har de här symptomen så är det rätt vanligt att man har just nedsatt produktion. Och det är någonting som också kan förvärras av till exempel alkohol. Och det är en av anledningarna till att vi utesluter alkohol på det autoimmuna protokollet.
Då. Mm. Men då om man bara ska förtydliga lite, så handlar det om att om man har en autoimmun sjukdom och känner av att man får lite extra mycket av de här symptomen som har nämnts,
mm,
ganska kort efter att man har ätit histaminrika livsmedel,
mm,
då har man troligtvis histaminintolerans.
Ja.
För det är ju inte säkert att man har histaminintolerans för att man har en autoimmun sjukdom.
Nej, nej.
Bara så att inte alla känner så här, nu har jag också det och nu måste jag också.
Nej. Alltså, precis, så det blir lite rimligt i att
man kan ju äta utifrån det autoimmuna protokollet och äta histaminrika livsmedel och klara av det också.
Mm.
Eller?
Nej, men precis. Man kan helt och hållet följa det autoimmuna protokollet fullt ut med alla dess histaminrika livsmedel i de absolut flesta fall. Men det finns ändå en andel människor som behöver följa det autoimmuna protokollet och som ändå har de här reaktionerna på histaminrika livsmedel.
Mm.
Och då finns det några olika vägar man kan gå där.
Mm.
Men jag tänkte, några av de livsmedel som det handlar om där som också ingår i autoimmuna protokollet, det är ju då de vanligaste där det finns ganska mycket, det är då ansjovis och rökt makrill, olika typer av skaldjur och sardeller. Havsmat helt enkelt.
Mm, och lagrad fisk. Liksom, ja. Eller så man
jag tror vi ska ha de här listorna på. För jag ska inte dra alla nu.
Nej, nej, det gör vi inte. Löjligt, vi har det i blogginlägget.
Ja.
Mm.
Men det handlar om, i korthet då, syrade grönsaker och kombucha, de har bakteriestammar som kan bidra till bildning av histamin.
Mm.
De innehåller i sig inte så mycket. Fisk, vin utesluter vi ändå, ska vi inte prata så mycket om. Och sen ja, det är ju mest lagrade ostar och korvar som har absolut mest.
Mm.
Men mycket histamin finns ju i några så här fisksorter som är lagrade framförallt och skinka och sånt.
Mm.
Sen finns det lite mindre i grönt te och banan och vindruvor.
Men när det gäller kött och fisk och sådär, då handlar det mycket om hur de har hanterats också.
Ja.
Alltså när vi pratar om lagrade eller inlagda saker så är det ju på något sätt att de har... Det är någon process.
Jo, men det är en process där man liksom fermenterar i princip i vissa former av lagrat kött och korvar och sånt.
Mm.
Jag menar, det ingår ju ändå inte speciellt mycket. Utan vi förespråkar att man använder helst frysta produkter.
Ja, men precis. För det är det också att färskt, om man köper köttfärs färskt i butiken så vet man inte riktigt hur kylt det har varit.
Ja, fast där är det är otroligt lite histamin där egentligen i de flesta fall. För det är en obruten kedja av kylning.
Mm.
Så att jag ska inte påstå att även om det är köttfärs som inte är fryst. Så har ju liksom inte bakterier fått möjlighet att växa till där. Mm. Då skulle det ha skett någon misstag i så fall.
Men en annan sak är ju hanteringen hemma. Så om man vill vara jätteförsiktig kan man köpa fryst kött och fisk och fågel.
Jag tycker att det är bättre att ta färskt och tillaga direkt.
Mm.
Men har man tillagat det, då kanske man väljer att, har man rester så man skulle kunna välja att antingen frysa det och sen mikra det.
Mm.
Men att helst inte låta rester stå. Så, för då kan det uppstå histamin.
Mm.
Så det är en sån
inte göra veckans matlådor och sen så låta det stå i kylen. Liksom.
Nej, men precis. Mm.
Fast jag vet de som är extra försiktiga och försöker bara köpa fryst också. Så man kan ju välja lite där.
Men jag kanske, innan vi går in på de här förslagen till strategierna, för det här är ju vad man kan göra på egen hand som vi pratar om nu.
Mm.
Och jag tänkte, om vi ska liksom ta de två olika spåren, för jag ser som två olika spår. I och med att jag ser på histaminintolerans som en funktionell nedsättning som kan bero på annat än bara... saker som man kan rå på själv. Alltså det kan i vissa fall, man kan nå väldigt långt och väldigt många kan göra mycket med en, med ett histaminprogram där man då strikt eliminerar, man testar en låghistaminkost i kombination med AIP ett par veckor, svarar på frågan om det funkar. Gör det så fortsätter man ytterligare två veckor och sen så börjar man försiktigt återintroduktioner av de här låghistaminlivsmedlen som är färska eller frysta liksom, på listan. Och så då kommer man förmodligen märka att man får inga symptom av dem. Och så kommer man kunna trappa upp och så kanske man man går vidare med histaminrikare livsmedel och ser om man kan genom eliminering då under totalt minst en månad kan försiktigt ta tillbaka ett i taget. Mm. Börja lågt och sluta högt. Så det är det ena spåret. Men att man kan ju också testa för det här.
Mm.
Och då kan man det är ju i sin linda i Sverige tyvärr. Mm. Det här med testning för det här. Men man kan söka hjälp av en funktionsmedicinare och då testa sin diaminoxidasaktivitet. Och det är nog på gång att komma även blodprover för histamin i blodprov. Men det man har kört mycket sen tidigare är diaminoxidasaktivitet.
Mm. Men man kan ju också söka i vanliga sjukvården. Och man, jag tänkte att vi kunde länka en artikel om det.
Mm.
Så man kan visa för sin läkare.
Ja, men det är ju bra.
För att läkarna kanske inte känner till det.
Och om man då kör testet och märker att diaminoxidasnivån är normal, men att man ändå har besvär, så kan det betyda att man har en överproduktion lokalt i tarmen.
Av
histamin. Och då tyder ju det på att man har dysbios. Och det behöver man ju gå vidare med. Det finns ett antal strategier för att börja med det. Både på egen hand och med en funktionsmedicinare. Men då kan man gå vidare med ett SIBO-test i så fall för att bekräfta det. Det andra spåret är att om man har för låg diaminoxidasaktivitet, då kan man ju ta ett tillskott för det. Och det finns ett antal tillskott. Som i princip olika märken som gör samma sak egentligen. Det är att de understödjer nedbrytningen av histamin.
Är det som kallas Daosin?
Daosin. Jag tror att Daosin är ett märke.
Mm.
Men att DAO är diaminoxidas är det man söker på.
Mm.
Så vad kan man då göra om man inte väljer att gå det här testningsspåret? När det gäller att kolla diaminoxidasaktivitet, kolla eventuell SIBO och sådana saker. Då kan man gå vidare på egen hand. Det man gör då är att man följer autoimmunprotokollet som bidrar till att återställa en normal tarmflora. Och det motverkar ju dysbios och SIBO i sig att följa det autoimmunprotokollet. Så förutom det så är ju autoimmunpaleo är ju det bästa, mest effektiva och snabbaste sättet att läka ut läckande tarm eller genomsläpplighet i tarmslemhinnan. Så det är en annan sak som vi vill åstadkomma förutom dysbiosen. Och några av de saker då som man ska tänka på, det är att ja, egentligen de saker som vi har pratat om, det är att man ska vara noga med att ta bort samtliga histaminrika livsmedel och det som utlöser. Man tar inte bort bara ett antal, utan man tar bort samtliga. Man äter färskt eller fryst hela livsmedel. Man är ganska noga med hygienen. Låter inte saker stå. Sparar inte upptinade rester, utan man fryser i så fall. Och man är noga med att förvara saker i kylen så att det inte bildas histamin. Och sen så finns det både probiotika som kan hjälpa med nedbrytning av. Det här är något som många har glömt bort. Att probiotika, dess roll i det här. För att det finns både probiotika som kan försämra symptomen och probiotika som kan förbättra det. Så några av dem som kan hjälpa att bryta ner histamin, det är Bifidobacterium infantis. Som då finns tidigt i fosterlivet, får man det vid amningen då. Och det bryter ner histamin. Isolerade stammar av Lactobacillus plantarum, inte de som är i hel surkål, utan de är isolerade tillskott. Jordbaserade stammar som typ preskriptacist som bryter ner histamin funkar också för en del. Sen de probiotika som kan försämra symptomen, det är i princip alla mejeribaserade laktobaciller. Där ingår Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus debrecki, de som man gör yoghurt och finmjölk av. Så att
de finns inte i kosttillskott?
Jo, de finns i tillskottsform.
Mm.
Och då, och helt enkelt, många stammar som jag inte nämnde nu som kan hjälpa.
Mm.
Man tar nog de som hjälper och undviker eventuella okända. För det finns så otroligt många laktobaciller och bifidobakterier som kan bidra till ökad histaminproduktion. Och det betyder ju inte att de inte är probiotiska. De kan vara en fördel för en lite mer stabil tarmhälsa. Men de har också det här decarboxylaset som kan bidra till att byta ner. Så att vi vill inte ha det där. Men sen finns det ju de här diaminoxidastillskotten. Och ska man då ta det eller inte, om man inte ens vet om man har en nedsatt produktion eller ej.
Mm.
Det är ju en, ja, det är väl en tveksamt då om man ska ta saker som man inte vet om man behöver.
Mm.
Men det kan öka skyddet genom att öka nedbrytningen då för personer som har en minskad produktion. Men beror det här på att man har SIBO eller då kanske man inte märker något resultat av det ändå. Men det är någonting som då kan det vara så att man behöver gå igenom en fas av låg histaminlivsmedel i kombination med AIP. Det tar ju längre tid då än om man får behandling.
Men alltså egentligen, det du säger är att man borde ju ta reda på vad man har innan man börjar äta.
Ja, alltså det är väl den snabbaste vägen. Sen är inte det möjligt för alla.
Nej, men jag menar, du ska inte börja äta tillskott utan att veta.
Det är ju inte skadligt på så vis att, alltså det är ju ett naturligt förekommande enzym och det finns inga kända biverkningar så. Det är väl mer att det är en kostnadsfråga.
Det är ganska
dyrt. Och hjälper det inte så, ja, då blir det bortkastade pengar egentligen.
Ja.
Men att det är ju en väg att testa. Men sen finns det en annan sak också som kan stänga av produktionen av diaminoxidas och orsaka det här. Alltså förutom den känslighet som finns i tarmen hos många med autoimmun sjukdom som i sig kan stänga av eller dra ner produktionen. Och det är ett antal läkemedel som är rätt vanliga. Och det, till exempel antidepressiva, sådana SSRI-preparat och magsyrahämmande. Då omeprazol till exempel, eller protonpumpshämmare som man har för att sänka magsyran. De minskar också produktionen av diaminoxidas. Så finns det hela den här gruppen som vi pratade om för några avsnitt sedan om smärtstillande.
NSAID-preparat.
Exakt. De stänger också av produktionen eller hämmar den. Så blodtryckssänkande, smärtstillande, muskelavslappnande, antidepressiva och magsyrahämmare. De bidrar till det här. Och det här betyder ju såklart inte att vi rekommenderar att man ska sluta med någonting som man behöver eller som man tar som är förskrivet av läkare, utan det här är mer som en upplysning om att det här kan ha ett samband med att man har de här symptomen. Så vad man gör det är att man får diskutera olika typer av läkemedelsstrategier med sin läkare och se om det finns några alternativ.
Mm.
Men då vet ni det i alla fall. Sen finns det också en grupp som jag har haft som klienter som har en överförekomst av mastceller.
Mm.
Mastceller frisätter ju histamin i tunntarmen. Mm. Och de har då en extrem känslighet. De får ju histamin, naturligt förhöjt histamin i tunntarmen. De behöver ju följa en låg histaminkost resten av livet. Men de är ju tack och lov ganska få.
Mm.
Jag har inte haft så många sådana klienter, men de finns.
Finns det något som man absolut ska undvika som histaminintolerant på AIP-kosten?
Ja, men jag tycker att man absolut ska undvika ansjovis på burk och rökt makrill. Och sen ska man också titta på de livsmedel som har mycket, alltså de lagrade korvarna, det är ju uppenbart. De plockar man bara bort. Och sen när det gäller fisken, då ska den vara fryst och sen tillagas. Den ska inte vara liksom färdig i butiken eller har varit i rumstemperatur eller högre. Den ska inte vara rökt eller varmrökt eller så.
Nej, för den där fiskdisken är lite, man vet inte riktigt hur kallt
det
har varit.
Ja, men köp inte färsk fisk. Nej. Utan jag menar, i fisk så finns det naturligt bakterier som bryter ner histidin till histamin. Och tillåts dem komma upp i tillräckligt hög temperatur så börjar de jobba direkt i fiskköttet.
Mm.
Och det är inget farligt så där på så vis. Men det gör ju att fisk förfaller snabbare än vad kött gör.
Mm.
Så att gå från fryst. Det finns fryst av alla de bra fisksorterna. Mm. Så gå från fryst till tillagat direkt så är det inga problem.
Mm. Och en avslutande fråga då. Mm. Kan man bota histaminintolerans? Kan man bli av med det?
Ja, men histamin, ja, men det var en bra fråga. Alltså, histaminintolerans är inte en sjukdom. Histaminintolerans är ett symptom.
Mm.
Så vad histaminintolerans är, det är ju bara ett tecken på undliggande nedsatt funktion i tarmväggen.
Mm.
Det kan vara tecken på olika saker. Men att det är absolut möjligt att bli av med symptomen. Det finns otaliga personer som har blivit av med sin känslighet för histamin.
Mm. Och det handlar om att man läker.
Det handlar om att läka ut, och det kan man göra på olika sätt. Antingen kan man gå till botten med genom snabba tester och gå hos en funktionsmedicinare och kolla vad som är fel. Och då brukar de föreskriva diaminoxidas helt enkelt om man har för låg produktion, och i kombination med låghistaminkost bygga upp det på det sättet med återintroduktioner. Och det är den vägen som, den är inte möjlig för alla då att ta. Men annars så kör man en histaminreducerad kost, man kan testa med diaminoxidas, man testar de probiotiska stammarna som bryter ner. Sen återinför man, och då har kroppens egen produktion av diaminoxidas återhämtat sig.
Mm.
Så det är en funktionell nedsättning.
Mm. Ja, men bra. Mm. Ja, men det känns lite positivt där på slutet i alla fall.
Ah.
Att det går att bli av med det.
Absolut.
Ja, men jättebra.
Mm.
Tack för idag.
Tack för idag. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmun protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.